Vi människor har mer som förenar än som skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster, en podcast producerad av Hela människan, kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Sitter här hos Hela människan i Köping och träffar Mikael som är 34 år. Han har en 7-årigt barn. Och du har levt 2,5 vecka här i tält.
Ja, exakt.
Hur är det att leva i tält?
Alltså det är för det mesta ganska fridfullt och lugnt. Men alltså, du har så fort det regnar så blir det att det regnar in. Man vill inte göra för mycket väsen runt sig där det är folk ute och går. Jag råkar skrämma två stycken hästtjejer som ringde förbi henne. Red förbi där bara för några dagar sedan. Ja, det börjar bli kallt. Bara den, liksom, man vaknar och det är minusgrader. Så det är is både på insida och utsida tältet. Liksom.
Är det här första gången du är hemlös så att säga?
Alltså jag har varit hemlös i omgångar om man säger så. Det hade varit liksom riktigt menat att det ska ha gått åt helvete eller någonting. Det är jag självklart inte. Men ja, det har varit förut, men det har inte varit mot vinter, höst-vinterdelen, utan det har ju varit mer när det har varit
sommar och
ja, lite schysstare väder ute.
Ja.
Så att...
Men du är ju uppvuxen i Jämtland där, i Åreområdet, ja. Och så. Hur var din barndom?
Alltså, ja, 1-7 var ett helvete för mig ungefär. Där var jag en liten utbörling från alla andra. Så jag hörde inte riktigt hemma någonstans.
Om du tänker tillbaka, vad tror du, varför var du en utbörling?
För att jag inte var född och så där uppe, utan mina föräldrar kom dit.
Okay.
Då är du inte riktigt hemma. Då är du inte född och ja, en äkta jämtlänning om man säger så.
Okej.
Okay. Ja.
Och då kom du inte in i gängen? Och...
Nej, precis.
Så.
Det var först när man började slå tillbaka och bli som dem ungefär. Då blev man en av allihopa. Då kunde man börja med att vara med några stycken i alla fall. Men det var först 7-8 liksom.
Ganska hårt liksom. Kan man säga att du varit liksom utfryst eller mobbad?
Alltså jag fick... Ja, allt ifrån vanlig mobbing med skällsord till misshandlad titt som tätt till att få som värst år var en balansgång bom som man hade, du vet, med långa bommar när man hade gymnastiksarna och släppte en sån i skallen på mig så att jag slet ner örat en bit med det. Ja. Så jag var med om lite små saker.
Mm.
Och då var det bara skolan liksom.
Vad gjorde liksom de runt omkring? Föräldrar och...
Mina föräldrar skilde sig när jag var 3. Ja. Min pappa är tung missbrukare. Och min mamma är alkoholist. Så
du hade ingen stöttning där hemifrån?
Ingen stöttning där hemifrån. Kom jag och sa att det hade varit bråkigt och kivigt på skolan. Ja, då kunde farsan mycket bra ge mig en rätt liksom, och tycka att det ska växa på en skol. Bry mig så mycket. Men det försvinner. Det går över.
Men växte du upp med pappa?
Ja.
Och han var inne i narkotika och så?
Ja.
Och själv, liksom, hur blev din introduktion i droger och så?
Jag var 13 första gången som jag testade på amfetamin.
Mm.
Då hade jag inte testat på alkohol, jag hade inte testat på någonting annat i någon drogväg. Jag klev rakt upp på amfetamin.
Fanns det oss
ja.
I hemmet då?
Liksom? Precis. Det nu har det varit att jag har ju använt det titt och tätt för medicinering. Nu håller jag på med utredning för att bli liksom utredd helt och hållet för både med bipolaritet och för ADD. Så att då kommer jag få det här som i medicinskt syfte oavsett.
Mm.
Och det känns bättre än att springa på gatan liksom, och köpa någonting som du inte vet överhuvudtaget vad det är egentligen. Liksom.
Nej.
Det kan ju vara allt ifrån rävgift ungefär till det de säger att det är. Man vet aldrig. Det känns mycket bättre nu.
Men det var väldigt tidigt liksom att starta med det här. Och direkt på tyngsta drogen?
Ja, då heroin och lite grejer liksom som inte, alltså som går över under.
Ja.
Men eftersom jag visste att det fungerade, ja, så då blev det som det blev. Så sen kom alla problem efteråt liksom.
Ja. Men du hann i alla fall köra lite snowboard och utbilda dig till bilmekaniker och sånt.
Ja, fast jag använde liksom, ja, amfetamin sen dess. Jag har ju inte tagit det så att jag blir överberusad på det, utan jag har ju tagit det så att jag har blivit mer normal på det och blivit mer lugn och sansad istället.
Självmedicinera dig på något
Precis. Vis.
Men du sa att du har ADD.
Mm.
Det är som att man går ner lite i varv eller lite.
Nej, jag har ju, alltså, jag kan koncentrera mig och sådana saker, men jag kan däremot, det blir att du överfokuserar, i alla fall i min värld. Alltså. Mm. Jag överfokuserar och kan sitta i timtals med en samma grej. Liksom.
Mm.
Jag har inget problem att kunna fastna i saker. Så jag vet inte, det blir som en bakvänd hyperaktiv människa. Liksom.
Ja.
Hjärnan är hyperaktiv, men kroppen är relativt lugn.
Ja, intressant. Men idag så är du fortfarande inne i, så att du tar lite sånt.
Jag försöker ju inte ta, jag halkar tillbaka och jag kliver snett hela tiden. Men ja.
Men,
jag försöker hålla mig skärpt liksom. Ja. Jag försöker att inte göra fel och sådana saker. Jag vill ju gärna liksom kunna fortsätta se dotter och sådana saker då. Och då måste jag vara redo. Det funkar inte annars.
Vad skulle du behöva för att ta dig dit?
Jag och dotters mamma har funderat på KBT-behandlingar, sådana saker. Men jag vet inte, alltså. Det jag känner själv att jag skulle behöva. Jag behöver liksom en fast punkt i mitt liv där jag vet att jag kan gå hem. Jag slipper känna den här oron. Jag slipper känna någonting. Kommer det att spöregna idag så jag inte kan sova mer än 2 timmar. Och sen är tältet genomblött och jag får krypa in under träd eller någonting. Eller kommer... Ja, hur ska det bli med mat idag till exempel? Alla sådana där saker. Det, sånt skulle jag behöva. Jag skulle behöva... Ja, nu ska jag ju på en intervju här på ett jobbcenter imorgon. Men då därigenom kommer jag ju till sist kunna få en liten inkomst igen här och söka stå på egna fötter. Men jag skulle ju vilja att kommunen överhuvudtaget reagerar på ett sånt fall som jag har haft. Jag har inte fått ett enda dugg till hjälp under de här 2 veckorna. Jag har klarat mig på några få hundra lappar. Det är helt sinnessjukt.
Vad betyder ett sånt här ställe som Hela Människan?
Det betyder skitmycket. Det gör det verkligen. De hjälper jättemycket. Det gör de.
Om inte det fanns någon Hela Människan eller någon liknande verksamhet,
vad hade jag gjort då? Jag hade väl fått typ, istället för att äta mat som jag kan göra här, då måste jag ut, jag måste väl stjäla mat, jag måste väl sälja droger, jag måste väl någonting. Så, och det känns inte värt det.
Nej.
Det är inte det.
Men kommunen, säger du, de har inte hört av sig under de här 2 veckorna?
Nej, jag har fått ett papper bortskickat till mig nu som jag ska springa bort och hämta. Jag trodde jag skulle hinna hämta det innan vi satte igång här. Men troligtvis är det väl att jag antingen har fått avslag av hjälp eller att det måste vara någonting mer som ska skickas in för dem. Det är liksom, jag har skrivit min situation, jag kan inte komma åt vissa grejer via bank och sådana saker. Alltså det är jättemycket och de sitter och kommer ut med en sån här kravlista liksom, på 40 olika saker som jag ska ha med mig. Jag står som akut hemlös och det. Men de vill ha min skattedeklaration för 2 år sedan, till exempel.
Det är helt orimligt.
Ja, men vad ska de med det till? Jag har sagt det, jag håller på och får en anställning. Kommer kunna stå som självförsörjande. Jag vill ha ut ett akut bidrag så jag kan handla mat de här få dagarna tills att jag får egna pengar. De skiter ju igen. De skiter ju verkligen inte, tycker jag.
Men har det varit så liksom sen du var liten? Du hade ju inte några föräldrar som man kunde lita på. Socialtjänsten och så, hur hanterade de dig?
Jag litar ju inte på dem heller. Alltså, mitt förtroende, jag har förtroende för två människor. Inga fler. Så, och så här. Jag vill inte ha förtroende för fler heller. Det känns inte värt det.
Nej. Du blir sviken då?
Ja. Det är, man blir sviken om och med. Alltså, och jag vet inte. Det har nästan blivit som att man har fått det som en vana att känna sig sviken. Att bli sviken. Liksom typ som tätt. Är inte utav kommunala utan... Ja, men, tar man in en människa som man tror man lär känna. Ja, börjar kalla dem för vänner eller vad som helst. Det, är alltså, det finns en baktanke, det finns ett svek hela tiden. Alltså de har någon tanke med det hela. Så. Det blir så man blir upplärd liksom, och se. Även om det kan ju vara att det är för att jag går och är den misstänksamma över en sån sak hela tiden som gör att det skapar problem. Som är att det skapar att det blir en baktanke och allting. Ja, men jag blir inte överraskad heller. Det som det alltid har varit i mitt liv.
Men nu, du sa någonting om att du ska börja förhoppningsgå i det här KBT och så.
Ja, jag vill ju gärna testa på en KBT-behandling. Jag har gått 12-stegsbehandlingar säkert 5-6 gånger i alla fall. I sådana här korta intervall. 12-stegsbehandlingar. Jag har även varit på en längre behandling med, den hade lite KBT, den hade lite så här artkurser i aggressionsproblem och så, alla såna här saker. Men då var jag så mycket yngre så att då tog man ju inte åt sig på det sättet heller.
Nej.
Men 12-steg har aldrig fungerat för mig liksom. Det, i mitt huvud och i dotters mammas huvud liksom, där är det 12-steg då måste du ha ett väldigt, väldigt svagt och bräckligt psyke liksom, för att kunna överlämna dig till någonting högre. Det har ingenting med kristendomen eller någonting, men alltså, just det här att kunna vara, du måste vara så pass nedbruten för att få det att funka. Och det är det, alltså, jag skulle kunna sova ute året runt så här. Jag blir aldrig så nedbruten så att jag skulle tro på något sånt.
Nej.
Utan jag behöver hitta... Ja, ett positivt arbetande beteende som gör att jag mår bättre inombords. Och som gör att jag inte vill behöva vända mig till vissa saker och ting. Och det ska inte finnas det här, ah, nu har inte jag några pengar, nu måste jag fixa pengar. Så,
men...
KBT, en KBT på en öppen behandling och
ja,
det här arbetet som jag håller på att få då, det tror jag kommer hjälpa.
Den här tryggheten och grundtryggheten, är det någonting som du aldrig har haft?
Nej. Liksom? Jag har alltid klarat mig själv ungefär. Antingen mig själv eller dotters mamma. Då, vi var i lag i 11 år.
Kommer hon från samma bakgrund som du?
Nej. Herregud, hon är raka motsatsen. Det är det som är så kul. Ja. Hon är totalt raka motsatsen.
Har ni planer på att försöka igen liksom?
Det är det vi ska göra i alla fall. Eller jag vill det. Hon hoppas jag vill det. Jag kan inte svara för henne. Så att...
Nej. Precis som aldrig kommer fram. Precis som böcker i en bibliotek. Som bara står och samlar namn. Men en riktigt, riktigt bra dag. Hur ser den ut för dig nu?
Nu? Ja. Hur ska den kunna se ut? Då är jag nog åkt härifrån till min dotter. Ut och käkar.
Om 5 år då? Hur skulle den se ut då?
Ja, då behöver den inte åka dit i alla fall. För bo.
Ni bor ju.
Sorry.
Vad är det som är jobbigt med just nu?
Ja, vad är det som är jobbigt? Jag får prata i podd liksom. Komiskt. Ja, det är lite roligt. Men ja. Nämnde du att sakna familjen? Sin trygga punkt.
Mm.
Vet att jag måste ha det här ett tag till liksom, innan allt typ börjar kunna vara på plats. Ja.
Men du har ju aldrig liksom fått det egentligen.
Nej. Nej. Men jag strävar efter det hela ja. Tiden.
Vad kunde människorna runt omkring, om vi tittar liksom samhället men även de runt omkring, vad kunde de ha gjort för att hjälpa dig just med den här tryggheten?
Kunna lyssna på när jag faktiskt ser att det här är ett problem för mig just nu. Det här är något jag behöver hjälp med. Inte bara sopa under mattan och låtsas som att det liksom regnar ute. Det är alltså bli så överkörd av kommuner. Av ja, folk runt om som tycker ja men de kan låtsas vara sina duktiga och vänliga och omtänksamma. Men de säger sig ska kunna jobba med sånt här. Alltså om vi tar då, ja, de utsatta delarna är vid. Om du går in på socialkontoret, du ska kunna söka hjälp oavsett om det är så ett riktigt akut problem. Den att jag kom hit till Köping och var bostadslös, då var spärr innan jag fick sova under en balkong. För att det fanns ingenting.
Nej.
De kunde inte göra någonting. Sen dess har inte jag hört något. De följde nu i fredags när jag fick ett papper att ja, men du har ett brev att hämta här. Det var allt. Jag har fått lösa det här med tält, jag har fått lösa det här med... jag hade ju tur att jag gick till kyrkan och kom in, de skickade mig hit. Så jag fick sovsäck, jag fick lite sådana saker. Alltså. Så man kände sig lite mer själslig på det sättet i alla fall. Alltså det är inte ett skäligt levnadssätt oavsett, men det kunde ha varit bättre än bara sämre. Liksom. Det kunde.
Mm. Varför tror du att det är så här? Liksom, varför är det så himla svårt att få hjälp?
Jag tror inte kommunerna vill se... De vill inte se de problemen som de tror... Ja, vad ska jag säga? De vill inte se problemen för att de är förstickande i alltså, deras idylliska syn på hur samhället fungerar. Här är jag utmissade. Här är de ju... Alltså här har du ju fått mer hjälp på de här två veckorna.
Hur menar du här i Köping?
Ja, utav just hela människan och det här. Ja. Alltså jag har fått så mycket mer hjälp än vad jag någonsin har fått via socialstyrelse eller sökkontorer överhuvudtaget. Liksom. Jag får inte ett skit därifrån. Det här hjälper alla.
Mm.
Så ja, det finns folk som verkligen vill hjälpa och de hjälper gärna.
Mm.
De gör ju helt utan att förvänta sig något.
Mm. Vad skulle du vilja säga till de här politikerna då?
Byt jobb. De har ingenting där att göra. Det är så enkelt det. De kan vara hur duktiga de vill på en sak, men de har ingen medmänsklig känsla i huvud taget, utan de bryr sig bara om allt ifrån mellansvenskarna och uppåt. Liksom. De bryr sig inte om de här nere. De utsatta som har verkliga problemet, som har levt ett liv som de bara har sett på TV ungefär.
Hur skulle man kunna få ett samhälle där man faktiskt bryr sig om de som under?
Ta reda på varför samhället har kollapsat som det har gjort. Börja laga de små hålen och små bristerna. Och gå sakta men säkert på de här stora. Ta inte på stora för att spricka allt annat om istället.
Mm. Det är klokt. Ja. Vad är din plan nu här? Efter, du har käkat lite frukost här.
Jag har käkat lite frukost, lite fil och flingor. Jag ska iväg över till. Hämta ut det här brevet. Se vad det är för någonting.
Mm.
Hoppas på att det är något positivt. Är det inte det? då vet jag inte vad jag ska göra. Liksom, jag sitter väl här till klockan 2.
När de stänger.
Ja, precis. Sen blir det upp till biblioteket. De har öppet till klockan 6. Och in däremellan så blir det väl att försöka lösa så att man får med sig någon mat på något sätt.
Och så har dina dagar sett ut?
Ja. Eller liksom? Jag har inte velat bli bland mig med de här som sitter utanför och dricker och sådana saker. Det var en dag jag satt och pratade med några stycken för att jag kände mig så jävla ensam. Så att prata med dem. Då var det att man drack några öl. Det. Men nej, jag fick så mycket problem ifrån dotterns mamma där också. Det är inte värt det heller. Liksom.
Hon håller lite ordning på det.
Hon är extrem för det där. Men det är bra, jag behöver någon med hård disciplin på mig.
Ja. Men det låter som du har ändå liksom någon, även om det låter jobbigt det här, så låter det som att du har en positiv tanke.
Ja.
Att det ska
jag kan ju inte ha annat än en positiv tanke och en positiv förhoppning liksom till att det kommer att bli bättre. Det tappar du hoppet så förlorar allt.
Ja.
Så det funkar inte.
Väldigt intressant att höra din historia. Och som sagt, jag kommer gärna tillbaks om något år och hör hur det har gått.
Ja.
För det känns ändå som att du är på väg någonstans.
Ja, det är likadant.
Bättre, liksom tar steg åt det bättre hållet.
Ja.
Men du har hela livet framför dig.
Ja.
Och du har ett barn också. Som, ja.
Precis.
Tack så mycket för att jag fick lyssna på din historia.
Ja, tack väl.
Tack för att du har lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontär.